Herre, jag ber att du ska få tala till oss genom den här texten och det andra som ska återberättas. Jag ber att du ska få säga någonting till oss, att du ska öppna våra hjärtan och att vi inte bara ser det som texter för länge sedan utan att vi får läsa våra egna liv i de här berättelserna. Ge oss de ögonen och de öronen i Jesu namn. Amen. Så här i början av predikan så vill jag förvarna känsliga lyssnare. Jag kommer lite senare i predikan att säga ett, ja kanske flera ord som kan för någon kanske kännas lite motbjudande och förvånande. Ja, det låter kanske värre än vad det är, men nu har jag förvarnat i alla fall. Men jag har en poäng med de här orden. Som vi hörde Ingela berätta så är vi inne i vår predikoserie om med temat Den kämpande tron och vi har kommit till det tredje avsnittet. Och Karl-Oskar Fredriksson inledde med temat då om tvivel och han gav bland annat fem exempel från Gamla testamentet på människor som har tvivlat och det är lite olika uttryck för tvivlet som han visade utifrån dem. Och förra veckan så talade Torulf Holmberg då om frestelse och det gjorde han utifrån Matteus evangeliet kapitel 4 om hur Jesus själv frestades i öknen. Och idag då ska jag ha temat den kämpande tron när livet är kämpigt. Och jag kommer utgå ifrån tre situationer som beskrivs i Nya testamentet som är fördelat på två texter. Så dels den här som Ingela läste i Markus evangeliet kapitel 5. Men jag kommer också återberätta ifrån Johannes evangeliet kapitel 11 vers 1-4. Men vi börjar med Markus evangeliet kapitel 5. Och i den här berättelsen så möter vi två kämpiga situationer som är invävd i samma berättelse. Vi möter en pappa som heter Jairos som har en dotter som är dödligt sjuk. Hon är 12 år den här dottern. Och så möter vi en kvinna som i 12 år, lika länge som dottern har levt, så har den här kvinnan plågats av sjukdom. Och som vi får veta i texten så har hon blödningar. Och det indikerar det uttrycket att det förmodligen inte bara var vanlig menstruation utan det var utöver det. Kanske dagligen hade hon detta. Och vi får veta att hon hade sökt många läkare. Hon hade fått utstå mycket. Men hon hade bara blivit sämre. Ingenting hade hjälpt henne. Och blödningar och när man förlorar blod, då vet vi. Vi förlorar järn och så vidare. Vi blir trötta, vi blir matta. Och det blev hon säkert av den här sjukdomen. Men den här sjukdomen skapade också andra problem. Vi får veta att hon använde allt hon ägde för att bli hjälpt av sjukvården. Så hon var dessutom fattig och hade ont om pengar. Och som inte det vore nog, så i den här kulturen så ansågs kvinnor under menstruationsperioden vara orena. Vilket betydde att de inte kunde få vara i templet. Den plats där man tänkte att Gud var, där man kunde offra till Gud, var deras gudstjänst på något sätt. Hon var utestängd från detta. För att den här kvinnan, hon hade menstruation dagligen kanske i 12 år. Och då betydde det att hon dagligen var utstängd också från den religiösa gemenskapen. Så det var ett religiöst utanförskap hon upplevde. Men jag tror också att det var ett socialt utanförskap. Och det här var situationer i en gammal tid för länge sedan. Men jag tror att ni som sitter här, ni har era situationer. Kanske några som känner igen sig i Jairos. Du kanske här som har ett barn eller kanske barnbarn. Som är sjuk eller kämpar på annat sätt. Och när man är förälder så vill man ju allt gott till sina barn. Och man vill beskydda sina barn från allt ont. Men när barnen drabbas, då drabbas man ju själv. I tankar, i känslor och inte minst i ens vardag. Eller så är du här som kanske är barnet eller tonåringen som inte mår bra. Kanske själsligt eller kroppsligt. Eller så känner du igen dig i kvinnan och har en sjukdom. Kanske har du likt kvinnan haft det i många år. Kanske har du sökt mycket läkarhjälp. Och du har bara blivit sämre. Du har fått utstå mycket. Eller så kanske inte situationen är helt på samma sätt för dig. Men du är sjuk. Eller så har du en svår eller besvärlig ekonomisk situation som kvinnan hade. Eller så upplever du som kvinnan ett utanförskap. Kanske mobbing eller bara att du känner dig ensam eller inte riktigt passar in. Och jag tror att Gud genom den här texten vill uppmana oss eller utmana oss eller uppmuntra oss att söka Gud i vår nöd, i vår kamp. För det är ju så att vi människor, vi är inte befriade, vi är inte lovade ett liv utan lidande. Inte ens om man är en kristen. Även en kristen kan drabbas väldigt hårt av livet. Och då kan det vara kämpigt att tro. Men vi uppmanas och uppmuntras att söka Gud. Att lämna vår nöd till honom. Och det ser vi hos Jairus. Han gör precis detta. Han kastar sig framför Jesus. I desperation tror jag. Och så säger han så här. Det står att han till och med ber enträget. Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Och det fantastiska är att Jesus struntade inte i hans bön. Utan det står att Jesus gick med honom. Men i kvinnans fall så var det mer kämpigt att komma fram till Jesus. Det var fullt med folk. Det var trångt. Det var svårt att komma fram. Hon kunde inte likt Jairus kasta sig framför Jesu fötter. Hon kunde inte ens möta Jesus framifrån. Det står att hon fick gå bakom Jesus. Kanske är du här som känner igen dig i det nu eller har känt igen dig i det. Att det kan vara som att det är kämpigt. Det kan vara som att det är någonting som står mellan dig. Står mellan dina böner och den treenige guden. Ja, kanske till och med som Gud har vänt dig ryggen. Och du får kämpa fram till honom. Och dina böner kanske känns väldigt otillräckliga. Det kanske är som för kvinnan, bara lite nuddande vid en mantel. Otillräckligt och fjuttigt. Men vet du, den här texten visar ju att det räcker. Jag hade en period när jag kämpade och fick be såna där fjuttiga böner. Jag gjorde det under många år, men jag tvivlade på dem och trodde inte riktigt på dem. Men de där fjuttiga bönerna räckte för mig och jag blev befriad från det jag kämpade med. Och det räckte för kvinnan. Hennes nuddande, det var inte ens en bön, hennes nuddande vid lite mantel gjorde att hon blev helad direkt. Och det står så vackert. I vers 30 det står att Jesus frågar, vem rörde vid mig? Alltså Jesus märkte direkt. Det var ingen uttalad bön. Han märkte bara lite nuddande vid en mantel. Ska inte han märka dina fjuttiga böner som du inte ens kan formulera? Ska inte han märka det? Ska inte han kunna svara på de bönerna? Och kvinnans lilla handling när hon kämpar fram till Jesus och rör vid hans mantel, det kallar Jesus för tro. Han säger så här sen, min dotter, dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Så även en kämpande tro är ju också tro. Och så möter vi Jairus. Även om det inte uttalas så tänker jag att Jairus, han fick kämpa med sin tro. För han hade förväntat sig ett bönesvar i form av att dottern skulle bli helad. Men bönesvaret blev på ett helt annat sätt. Ja, Jesus kom för sent. Jairus dotter, han dör. Och det måste ha varit ett fruktansvärt besked från Jairus att ta emot det här. Hela hans värld måste ha rasat samman. Men i den här situationen så vill Jesus utmana honom. Och Jesus säger så här: var inte rädd. Han säger det i vers 36. Var inte rädd, tro bara. Och när jag förberedde detta tror jag det är någon särskild som behöver höra det i någon situation. Var inte rädd, tro bara. Men det var nog allt annat än enkelt för Jairus att tro och lita på Gud och Jesus i den situationen. När han kommer till sitt hem så är det fullt med folk som gråter högljutt och klagar högljutt. Det var inte lätt att lita på Jesus där. Men Jesus, han har kontroll över situationen. Ja, han ser det som ingen annan ser. När alla ser en död flicka så ser Jesus en flicka som sover. Ja, jag tror att han förstod att flickan var död. Men han hade andra perspektiv. Det var som att flickan sov och han skulle väcka henne. Det perspektivet hade Jesus. Och det som inte fick hända, det hände ju. Dottern blev ju aldrig botad. Hon blev aldrig helad. Men någonting större hände. Hon blev uppväckt från det döda. Och den guden tror vi på som kan vända det dåliga till någonting bra. Och nu kommer jag till det här ordet som jag varnade lite för, som kan vara lite motbjudande. Så du som är känslig får väl hålla för öronen då. Det är ett motbjudande ord för mig. Ett ord som jag inte gillar. Och det är ordet bajs. Ursäkta. Ja. Jag vill hellre säga skit eller eskrement. En del tycker ju skit är hemskt. Jag tycker det andra ordet är hemskare. Och när jag jobbade i Korskyrkan i Uppsala med tonåringar så var det ju väldigt kul att jag inte gillade det ordet. Så de retade ju mig för det. Och då fick jag en liten avskedspresent när jag flyttade. Ska visa det. Ja, då fick jag en kasse full med sånt här. Jättekul. Ja. Och varför pratar jag om det här? Jo, men det här är inga ord som jag gillar. Men ändå har jag upplevt att Gud har sagt det till mig ibland. Ordet bajs. Och första gången var när jag skulle be för en ung man, en praktikant i vår kyrka. Då upplevde jag det ordet. Och då, ja, precis som du så tänkte jag, men ska jag verkligen säga det här? Men så har jag lärt mig att Gud talar ofta symboliskt till mig. Och jag tror det var en symbol. Och jag berättade ordet och jag sa symbolen. Jag upplevde det här. Att det som kan vara skit i våra liv, det kan Gud göra till gödsel. Så att en vacker blomma kan få näring och växa upp. Så ett fruktträd kan få bära frukt. Du vet, det som är skit i våra liv, det är bara skit, det är bara dåligt. Men vi tror på en suverän Gud som kan vända det till någonting bra. Han kan göra det till gödsel. Och det finns ett typexempel på det. Och det är under påskens berättelse som vi snart ska få djupdyka i om några veckor. Det som inte fick hända, hände lärjungarna. Deras mästare, deras kung, deras hopp, deras allt blir tillfångatagen och dör brutalt på ett kors. Det var bara dåligt. Hela deras värld rasar samman. Men Gud är så suverän så han använder det värdelösa till att göra den största segern. Döden blev till liv. Det blev till förlåtelse och Jesus uppstår från det döda och besegrar döden. Det kan han göra i ditt liv också. Det som är skit i ditt liv, det kan få bli gödsel. Ja, jag tar undan dem här nu. Då kommer jag till den andra texten och jag kommer avsluta med att lägga ut den lite ifrån Johannes evangeliet kapitel 11 vers 1-44. Och du kan gärna slå upp den om du vill, men jag kommer att återberätta den. Och det handlar om tre syskon som Jesus var kompis med. Det var Lazarus och hans två systrar, Marta och Maria. Och de var i en väldigt kämpig situation, för Lazarus var sjuk. Och systrarna skickar bud till Jesus och säger att din vän är sjuk. Men det sjuka med den berättelsen är att trots att Jesus får höra det, trots att det också står i berättelsen att han var mycket fäst vid dem, så stannade han kvar ytterligare två dagar där han var. Och när vi läser den berättelsen så märker vi sen att när han väl kommer fram, då är det ju totalt för sent. Lazarus har legat i graven och varit död i 4 dagar. På den tiden begravde man snabbt. 4 dagar, det var för sent. Väldigt provocerande. Väldigt slarvigt av Jesus. Och man kan ju verkligen ha synpunkter på det. Varför i hela friden gjorde han så där? Och kanske har du känt så ibland. Du har haft dina varför till Gud. Du har haft dina synpunkter. Du har tyckt att Gud är alldeles för sent ute nu. Men Gud, han har ju andra perspektiv. Jesus har andra perspektiv än vad vi har. På samma sätt som den andra texten så såg Jesus någonting mer. Alla andra såg misslyckandet. De såg en död man. De såg Lazarus, att han var död. Men Jesus såg att han sov. Och han skulle väcka honom upp. Han visste att han var död, men han hade andra perspektiv. Men de perspektiven hade inte Marta och Maria. Så när de möter Jesus var för sig, så säger de samma, räcker de ur samma ord till Jesus, även om de är på olika, vid olika tillfällen. Där de säger: Herre, om du varit här så hade min bror inte dött. Och jag tror det finns ett litet varför där också. Varför kom du inte i tid? Varför tillät du detta? Och Jesus, han bemöter dem. Deras varför, deras synpunkter. Men han gör det på olika sätt. I vers 23 så möter han Marta med orden: din bror kommer uppstå. Jag blev lite förvånad när jag läste det. För här ger ju Jesus faktiskt en del av sitt perspektiv. Han visar ju att Lazarus kommer att uppstå. Samtidigt så har Marta svårt att greppa detta. Hon tänker att det handlar om uppståndelsen på den sista dagen. Men Jesus utmanar henne till att tro att han är uppståndelsen och livet. Och att den som tror på honom aldrig kommer dö. Och det här leder till att Marta bekänner, och kanske har hon inte riktigt satt de orden i sin mun innan heller, där hon säger: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Så hennes varför blev ju delvis till ett därför. Hon fick lite av Guds perspektiv. Men framför allt så fick hon en fördjupad förståelse om vem Jesus var. Hennes bild av Jesus formades i lidandet. Och det kan det göra för oss också när vi lider. Så kan Gud forma vår bild av honom. Men Maria, hon fick ett helt annat bemötande från Jesus. Hon fick inga svar på sina frågor som Marta fick delvis. Marta fick nog inte alla svar, men hon fick ju delvis ett svar. Nej, Inför Maria så var Jesus tyst. Kanske har du upplevt det ibland, att Gud är tyst. Och man kan undra, vad är Gud? Bryr han sig inte? Man kan tänka att han inte är där. Men i den här texten så ser vi ju att Jesus är tyst, men han är ju fortfarande där. Och vi ser en sak till. I vers 33 så står det att när Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät, så blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Det här upprörd kan översättas med vred. Jag tror inte det var på Maria och folket han var vred. Han var upprörd över situationen, över döden, över sorgen. Och jag tror att det var ett uttryck för att medlidande, medkänsla. Han kände med Maria. Han kanske hade sina egna känslor också, för han stod nära Lazarus. Men han kände med Maria. Och så står det någonting, kanske överraskande men vackert. Han föll i gråt. Kan det vara så, när Gud är tyst, så är det inte för att han inte är där, för att han inte bryr sig, utan för att han har medkänsla. Han känner med dig. Han lider med dig, han gråter med dig. Och jag tror att det också kan vara så att i de lägena så lyssnar han på dig. Är det inte så att i de stunderna, de värsta stunderna i ens liv, då vill man inte ha predikanterna. Då ska de vara borta. Då vill man inte ha dem som är lösningsorienterade i första hand. Då vill man ju ha den som lyssnar, som förstår, som bryr sig, som lider med den. Sån är Gud. När han är tyst så tror jag att han lyssnar. Han lider, han gråter med oss. Och i de stunderna när Gud är tyst, då tror jag att då ska inte vi vara tysta. Då är det läge för att prata, att berätta för Gud hur vi känner det hela. Hur vi upplever det. Och vi får göra det brutalt ärligt. Och det är Saltaren i Bibeln ett fantastiskt exempel på. Psalm 83, vers 2-3, så står det: Gud, var inte tyst, tig inte. Gud, var inte stum. Hör dina fiender larma och dina motståndare reser sig. Psalm 22, vers 1, som också Jesus citerade på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Saltaren lär oss att vi får vara brutalt ärliga mot Gud. Vi får till och med vara upprörda på Gud. Och vi kan säga det. Och här kommer ett, ska säga någonting som kanske också är inte riktigt för alla som är känsliga. Men är det inte så, när vi mår dåligt, till exempel om man är magsjuk eller har förkylning, så är det ju ofta så att bakterierna och virusen och det där onda vi kämpar med, det kommer ju ut genom munnen, eller hur? Det, jag kan tycka det är väldigt opraktiskt sätt. Och det är jobbigt att hosta och så vidare. Man kan tycka, kan det inte ske på annat sätt? Men det är genom munnen som det onda och det jobbiga kommer. Och det är så man blir helad. Och så är det nog också när det gäller de saker vi brottas med. Och våra varför, det är genom munnen som vi blir helade. När vi säger det till Gud, och det märker man också i Saltaren. När de har fått vräka ut, när de har fått klaga, det är faktiskt då som perspektiven ändras. Helt plötsligt så uttrycker de tro, glädje, tacksamhet, lovsång, hopp. Det kan Gud göra i våra liv när vi öppnar vår mun. Så när Gud är tyst, då är det läge att få öppna din mun och berätta hur du känner det. Kanske blir du hjälpt av kreativa uttryck, måla eller skriva eller liknande, spela. Men då är det läge att få berätta hur du känner det. Och Lazarus, han blev uppväckt från de döda. Men det är inte alltid vår kamp leds till en sån fantastisk seger. Ibland är det bara förlust. Men om vi vänder oss till den treenige guden, om vi sätter vår tro till honom, om det kan vara, även om den kan vara liten, om den kan vara svag och fjuttig, så kan han vända det dåliga till någonting bra. Skiten kan bli gödsel. Och innan vi går in i vår bönestund, så skulle jag vilja göra en särskild inbjudan med handuppräckning. Tänk på den här kvinnan till exempel. Hon uttalade inte sin bön. Hon sträckte sig mot Gud. Ibland behöver vi den här handlingen som sträcker vår tro. Och det är kanske olika personer som känner igen sig i den här predikan, och det finns möjlighet för förbund sen där du kan få komma med det du brottas med. Men jag upplever att jag ska nämna särskilt två grupper. Som du känner igen dig i det sen, så kan du räcka upp din hand när jag säger till. Och då tänker jag att alla blundar under tiden. Jag ska bara titta för att bekräfta. Jag ska inte dela det vidare sen. Men jag vill jag tänker särskilt på dig som likt Jairos har ett barn som inte mår bra. Ja, vi kan lägga in du som har ett barnbarn också som inte mår bra. Då mår ju inte du heller bra i den situationen. När jag säger till så kan du få räcka upp din hand. För det kan ju vara fysiskt, det kan vara psykisk ohälsa, det kan vara beteende, mobbing, ensamhet, det kan vara diagnoser. Och så tänker jag också på dig som är sjuk. Kanske har du varit under lång tid, kanske har du sökt läkarvård och inte blivit hjälpt, eller kanske har du nyligen blivit sjuk. Men Gud, han kan hela, han kan förändra din situation. Så jag tänker att alla blundar nu för respekt för varandra. Så alla kan blunda. Och så ska jag be för en bön för dig som räcker upp handen sen. Så du som känner igen dig i det här, att du kanske har ett barn eller barnbarn som inte mår bra, eller att du själv inte mår bra och är sjuk, så kan du räcka upp din hand nu så ska jag be för dig. Du kan ta ner din hand. Tack Herre för att du ser händerna som gick upp. Du ser situationerna bakom. Tack för att du vill komma och möta och hjälpa. Tack för att du är närvarande Gud. Det kanske finns massa varför. Massa gråt. Massa synpunkter i detta. Men tack för att du har kontroll. Du har andra perspektiv som inte vi har. Men tack för att du också kan hjälpa. Att du kan förändra situationen. Att du kan göra någonting bra i de här situationerna. Jag ber att du ska få komma till var och en. De kanske har kämpat under lång tid med detta. Men tack för att du kan hela och upprätta och förändra. Så jag ber att du ska få komma. Och du ska få möta dem som räckte upp sin hand. Och de ska få uppleva hur du är där på något sätt. Tack för att du är där. Amen.